I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mina damer och herrar, det är dags för något riktigt...
Legendary!
Varmt välkommen till fotbollspodden.
Svensk fotboll! Största mirakel! Det är fullständigt otroligt!
Med Linus Berglund och dagens gäst som är ingen mindre...
Lasse Granqvist. Men om nu presentationen har varit i nästan till bombastisk,
ja,
så är det ju lite trist om jag sitter tillbakalutad och säger något. Så, då, så ja, med risk för jag bort mig så säger jag istället
med ingen mindre
Lasse Granqvist.
Härligt, på Holmgren maner.
Ja.
Ja, men härligt. Tack för att jag får vara här. Jag tänkte säga välkommen, men det är ju jag som ska tacka.
Ja, ja just det. Vi sitter ju i TV4s salonger här i kulvertarna i väntan på att det ska bli hockeylördag här. Ja. Jag ska jobba. Och det här är ju en lugn inspelningsmiljö i alla fall. Så.
Verkligen.
Även om det är en aning suspekt kanske smyga in här bakom vakter och skyddsvakter, ja, och allt vad det är. Mm.
Jag har ju varit här med dig faktiskt för en herrans massa år sedan. När jag pravade med för
ja,
dig.
Ja, du påminner mig om det. Ja. Och jag letar intensivt i minnesavdelningen och finner att det är en lucka där.
Ja, men jag fattar det. Det är ju väldigt länge sedan.
Jag faller ner i minnesluckan. Ja.
Du hämtade mig på Frösundavik varje morgon. Och vi
var det så? Vad bra. Mm. Alltså grejen är så här, prao är viktigt. Alltså de som är på väg någonstans och är lite nyfikna och söker sig till exempelvis den branschen jag är i, de ska välkomnas tycker jag med. Mm. Öppna armar, jag gick själv den vägen. Och då är det ju rätt viktigt att man träffar på någon som inte är helt ointresserad av att det dyker upp någon som är yngre och kanske inte fullt så fylld i erfarenhetsbanken.
En grej som du lärde mig, som jag tänkte inleda den här podden med, att jag kan vara lite så här nervös när man ska träffa folk, eller ja, vi får se vart det tar. Är det närvaro, är det någon som är sugen på det här? Det är att det känns att du alltid är närvarande. Och du lärde mig, du drog den här teaterjämförelsen, jag har hört dig göra förut också. Att man måste vara påkopplad, man måste vara där. Ja. Man kan inte sitta kvar på bussen.
Nej.
Och det är väldigt härligt med dig. Det tror jag många skriver under på. Och därför är det kul att vara här, för att det känns som att du är 100 här.
Ja, och du pratar ju, nu kommer du ju egentligen in på idrottspsykologi då, som du ju själv är kunnig i. Men liksom det här med att vara kvar på bussen. Eller att säga så här att de andra ville mer. Alltså hur är det möjligt att hålla på med en idrotts... Alltså att hamna i en situation där de andra vill mer? Mm. Alltså, vad sysslar det laget med som jag då i sånt fall tycker borde ha varit bättre? När de säger att de ville mer. Jaha, okej. Okay, så ni var inte så intresserade. Alltså det måste ju komma tillbaka till att ni tyckte inte att det var tillräckligt viktigt. Liksom.
Och så sitter det folk som har köpt dyra biljetter.
Ja, lördag kanske hemmaplan, fullsatt i arenan. Och folk kanske, om du tar en klubb som är utanför storstaden, man har åkt en bit kanske med buss till och med för att komma dit. Liksom ett gäng, ett ungdomslag eller vad du vill. Mm. Och då är man inte påkopplad eller inte där.
Nej,
ni var inte där. Okej, det var någon annanstans.
Ja.
Ja, du fattar.
Men det gör att jag känner att du verkligen är här. Det är
härligt. Ja, just det. Jag är kul att du kunde komma hit också. Vi fick ju pussla en del innan vi hittade den här lösningen. Men
det här var ju mycket bra.
Förtjusande. Mm.
Ja. Ålder?
52. Mm. Född 1967, så det blir 52. Fyller 53 i hösten 2020.
67, det är höger trafik va?
Ja, det var höger. Det var, ja, håll till höger, Svensson var det då. Jag kommer ju näppeligen ihåg någonting av det förstås eftersom jag är född just det året. Men däremot så är det väl det som vi förknippar allra mest med 67. 60-tal, 70-tal, 80-tal. Det är ju, jag har förmånen att vara med när det har varit väldigt mycket... liksom lite mer rosa skimmer i världen så här. Men tänker sent 80-tal med... Berlinmurens fall och uppluckring utav det låsta östra Europa, och vi har ju levt i ganska god ordning och nedmontering av försvar och annat. Mm. Och nu har vi kommit till det att pendylen är på väg att svänga åt andra hållet lite grann. Det sker ju andra saker nu, och nu upplever vi ju en världsbild som ser annorlunda ut. Men jag har faktiskt haft ett par decennier där det har varit väldigt lugnt, ja. Faktiskt.
Men högertrafik 67, jag har alltid någon sån där grej på varje år. Minnes 66, Stefan Rehn, tänker jag.
Ja, född Sundbybergs IK.
Exakt, alltid bäst på plan.
Ja. Även i andra klubbar som han representerade. Ja, så som exempelvis Djurgården. Ja.
Men högertrafik, det har ju ändå präglat dig lite med trafik. Att du är ju trafikintresserad.
Alltså,
eller irriterad. Trafikirriterad.
Irriterad är nog bättre att säga. Men alltså, ska du förflytta dig i 08-området, och jag bor ju då öster om stan, alltså Gustavsberg, Värmdö kommun, nästa anhalt Finland, liksom. Det är vatten emellan i mellertid. Men ska jag till exempel till Upplands Väsby och ska köra i, alltså då är det ju så många trafikmässiga utmaningar där det kan bli problem. Mm. Alltså Skurebron, Södra länken, Essingeleden, Norra länken, E4, alltså det, med flera stopp längs vägen. Och jag ska ju förbi Upplands Väsby till Arlanda många gånger till exempel. Mm. Så det är så här 7 stora utmaningar som måste funka liksom.
Ja, den är kämpig.
Ja, den är kämpig.
Jag upplevde det själv, jag spelade Värmdö borta förra helgen.
Ja.
Så det var,
då vet du hur det är. Ja.
Herregud. Jag har gjort, jag tänkte ha en perm med mig för att hylla dig. Du har ju alltid permar.
Mm, här är hockeypermen till exempel, ligger här på bordet.
Men det är härligt ju. Men jag har ett block. Jag har tagit ut en liten elva, fotbollselva då, med 67-or.
Okej.
Okay. Alla är född 67.
Jaha.
Men det kan vara liksom hockey, fotboll, allt möjligt.
Okej.
Okay. Jag tänkte, jag drar elvan. Okay. Så får du ha en kort kommentar om alla.
Ja.
Så får vi se vart det landar. I mål har jag Artus Irbe.
Oj, Lettland. Frågan är inte var han som stod när Lettland besegrade. Nu tar jag ju mycket minnet här, så det finns många av lyssnarna som kan meddela. Det var inte rätt, det var fel år, det var fel lag. Ja. Men alltså, det var, tänk när Lettland mötte Ryssland år 2000 i Sankt Petersburg var det. Och jag tror det var han som stod. Och de vann matchen. Då var ju usla Ryssland då. Det var ju då många hade åkt över och var proffs i Nordamerika. Och i Sankt Petersburg då. Det var ju Putins stad. Han är ju från Sankt Petersburg. Mm. Han puttade ju in stålarna där, president Putin, för att de skulle bygga färdigt arena och allt vad det var för någonting. Och det gjorde de ju. Mirakulöst. Jag var där 3 dagar före. Man tänkte, vad är det här? Det fanns ju inte ens el alltså. Mm. Men det var klart. Och de lirade. Men de var usla. Inhemska spelare i det ryska landslaget gick fram till de som kom från Nordamerika och bad om autografer. Liksom, i omklädningsrummet kan du skriva på. Alltså, det är noll lag va? Jag tror att de var ju förlorade mot alla. Men även mot Lettland som jag minns. Och det var Irbe som stod i mål. Så att, bra val.
Knepig
och Arturs Irbe.
Just det.
Det är de här S-en som alltid sätts på där på något sätt. För att markera.
Uttal är du vass på.
De gångerna jag inte gör rätt så finns det noggranna medborgare som upplyser mig om det.
Ja. Vi brukar faktiskt skratta åt det med kärlek. Detta sagt med kärlek.
Jo, alltså
jag och det... Kalle,
ja.
Min bror,
ja.
Som du har jobbat med.
Eller? Ja, jag var ju ledare i AIK innebandy när han var spelare. Ja. Skicklig right-spelare. Mm. Kom inte riktigt överens med coachen, gjorde han med, men blev ju framgångsrik i Schweiz sen. Mm. Så han har ju visat för alla inblandade att han var bättre än den nivån han lirade på när vi samarbetade.
Ja, precis. Men han och jag brukar snacka om dina uttal på VM 98 Frankrike.
Ja,
backlinjen.
Aha.
När det är Marcel Desailly,
ja,
Lilian,
Maxi Desailly.
Ja.
Och det var Lisa Rassou, det var ju, men det var ju väldigt speciellt eftersom man hade ett speciellt förnamn med X i. Det ligger uttalsmässigt alltid en. Ja, exakt. Lisa. Det är alltid en. Och där var det, i Frankrike var det som så, det var ju den nya arenan där, Stade de France, var helt ny då i Saint-Denis, alltså förorten. Där. Som vi numera säger i dagligt tal socioekonomiskt utsatt område. Mm. Men där la de ju sin stora, och den där högtalaranläggningen, oj, där hade de investerat stålar i. Alltså bara dundra när de räknade upp laguppställningen. Så det var lite kul. Var lite kul.
Dundra även ut Marseljäsen. Jävlar, ja. Turam.
Ja.
Skrek de. Ja, vi fortsätter
att,
bara.
Tänk att Lilian Thuram gjorde 2 mål i alltså i semifinal, den kommenterade inte jag, var Christian Olsson. Jag fick ledigt då och fick en sån här så kallad observer seat. Det är så när du är rättighetsinnehavare på stora mästerskap, så har du rätt att kontakta arrangörerna och säga så här, vi vill ha extra platser. Och då sker en tilldelning då med utgångspunkt de stora bolagen. Till exempel franska bolagen fick 25 observer seats till exempel i semifinalen mellan Frankrike och Kroatien på Stade de France. Vi fick 2. Så jag satt där tillsammans med projektledaren för hela evenemanget för Sveriges Radio och tittade på matchen. Och det var ju rött kort. Laurent Blanc åkte ut i första halvlek och det stod 1-0 till Kroatien.
Som hade räddat Frankrike i åttondelen, va?
Just det. I Lens spelades väl den, om jag kommer ihåg rätt. När de vinner med 1-0 med så kallad golden goal, då fanns ju det. Det vill säga 90 minuter oavgjort i en utslagsmatch, då spelar man förlängd där första målet avgjorde.
Nicka in 1-0.
Var det så till och med?
Chillaver.
Jag kommenterade faktiskt den matchen.
Ja.
Det var sista, det var egentligen, för då var det ju utanför själva Paris och det var otroligt tryck på nationalsången just La Marseillaise före matchen. Jag kommer ihåg att den spelades in och fanns på vårt kontor, så jag gick in och tryckte och hittade den där i en jäkla låda och tryckte på den på hög volym bara för att höra trycket och stämningen. Ja. För det ville nästan gåshud liksom när du har det där. Men Thuram gör alltså, som inte gjort ett enda land, han gjorde 2 landslagsmål på sina, vad gjorde han, 140 kamper, jag vet inte. Ja. De gör han i andra halvlek. När Frankrike vänder. En man kort. Det är en otrolig historia. Skriv en bok.
Ja, verkligen. Han sitter lite divigt, vet jag. Med hyschar eller vad han gör.
Tänk att göra det. Liksom så här filosofisk position nästan. Ja. Liksom när
han är ju också lite filosof.
Jo.
Efter ju.
Men alltså, tänk att kunna göra det så lugnt och sansat när du ändå... Och det är ju rätt stort att vända en VM-semifinal på hemmaplan liksom inför.
Ja, man borde bli lite carried away.
Lite, i alla fall andra gången.
Som Cesar Sampaio i samma mästerskap.
Ja, han var det så, ja.
När han gör öppningsmålet. Han började ju gråta.
Ja, Brasilien är
fråga. Öppningsmål mot Skottland vill jag minnas.
Det var första det här, du har 10 kvar.
Ja,
okej. Okay. Ja. Sorry.
Stickspår.
Stickspår.
Ja, men jag tar bara central linje här, backlinje. Centralbackar, Magnus Erlingmark och Janne Eriksson.
Ja.
Stabilt ju.
Alltså Magnus Erlingmark var ju den ständiga hjälpgumman.
Eller hjälpgubben.
Ja, och han var alltid uttagen i alla landslagstrupper som Tommy Svensson tog ut. Jag började ju bevaka landslaget i fotboll 1990. Nisse Andersson hade... Olle Nordin fick ju sluta som förbundskapten efter VM i fotboll 91-2-1-2-1-2, det klassiska när Sverige åkte ut med Dunne, och han var väldigt ifrågasatt. Nordin fick gå. Eller fick inte förlängt eller vad du nu väljer att säga. Nisse Andersson tog vid under hösten och sen kom Tommy Svensson 90-91 där alltså. Och då följde jag hela den resan egentligen med Tommy Svensson och bevakade de flesta landskamperna med honom där. Med Christian Olsson och Dagge Malmqvist på Sveriges Radio. Nåväl, Magnus Erlingmark, alltid uttagen, spelar aldrig. Mm. Men var alltid liksom var en oerhört nyttig person att ha. Alltså, gav allt på alla träningar, lyfte allt i alla andra. Och även han från Micke Nilsson, en annan från IFK Göteborg, var ju också precis den här typen av figur.
Som blev ögonskadad.
Som blev ögonskadad. Tomtens IF hade han som målklubb. Alla fall.
Och det är ett otroligt mål faktiskt för Göteborg i Champions League. En skruv på en frispark mot typ PSV.
Han kan skriva det på sitt visitkort som han troligtvis inte har. Janne Eriksson. Jag bodde granne med Janne Eriksson en stund på Backvägen 9 i Solna. Han spelade i AIK då. Han hade någon lägenhet där. Och vi möttes i tvättstugan vid några tillfällen och pratade om vänsterhörner. Och det var på en sådan som Sverige gjorde mål i öppningen av Europamästerskapen 1992. Mot Frankrike.
Och han gjorde ett likadant, va? Mot England.
Var det så dessutom?
Också på hörna. Kommer flygande som en kanon.
Ja, jag säger inte emot dig. Det var en otrolig vändning. Det är också för övrigt. Ett synnerligen läckert 2-1 mål som Sverige gör mot England. Thomas Brolin. Som börjar med att Johnny Ekström klackar loss bollen ut på vänsterkanten förut. Han väggspelar med Martin Dahlin. Jag och Ralf Edström satt och kommenterade den där matchen. Då hade vi vår egen hytt. Sveriges Radio hade hytt då. På Råsunda stadion. Och då hade man tagit bort fönsterrutorna för att det skulle bli skönare känsla. Det var ju juni och rätt skönt sådär. Nedanför oss på vanliga pressläktaren sagt BBC och gjorde matchen såklart då på motsvarande sätt. Och när Sverige gör det där 2-1-målet så jublar jag så pass mycket så jag har liksom, så att de ska höra på något sätt, vill jag markera att det var Sverige som var bäst då. Så jag ramlar nästan ut ur hytten alltså. Jag tar nästan överbalansen. Det var då Ralf började säga, lugna ner dig nu. Ja.
Förlåt. Det är också Gary Lineker sista match ju.
Är det det? Var det David Platt som gjorde deras mål i England, tror jag? 1-0 på frispark tidigt. Ja, vi kan nog om det. Jag tror att det var så.
Och Gary Lineker blir utbytt.
Var det så det var?
Och det blir, jag tror, Terry Venables, är det han som är?
Ja, det kan det vara.
Ledare.
Det kan det vara.
Ja.
Sorry.
Men det är mitt låset. Ytterbackar. Michael Johnson och Frankie Fredericks. tänker du, då går du undan på,
ja,
på kanterna.
Ja, Johnson är väl, Fredrik sa inte så mycket, men Johnson är väl 96 Atlanta, va?
Mm.
Nej, Åkerströmer avslutar ju sin, vad sprang han på, 19 och...
Något säger 1932, men det
1932, det kan det, bra. Åke Strömmer, som är en klassisk vansinnigt skicklig radioreferent. Åke Strömmer, Lars Gunnar Björklund, jag är uppvuxen med, de gjorde ju mycket radio ihop, en del friidrott och sånt där. Det var ju stark underhållning. Han avslutade sin aktiva kommenteringskarriär genom att göra OS i Atlanta, och i princip det sista han kommenterade var Michael Johnson 1932, du har helt rätt. Johnson, 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 det är Johnson, 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 ingen annan, 1932, säger Strömmer.
Men det var 1932.
Ja, jag vill med, när du sa, ja, det, så kom jag, det var, ja, det var, det var nog rätt i det. Det sitter där. Och dagen efter sen så avtackades Åke Strömmer för sina insatser för Radiosporten Sveriges Radio. Jag var programledare i Atlanta på den sändningen, och Radiosportens chef Per Josefsson uppvaktade med någon glaspryl där och så vidare. Och Strömmer sa säkert något träffsäkert, han var ju rapp. Fredrik sa jag ingenting att tillägga på.
Namibia, va?
Ja, gärna det. Mm. Jag invänder inte. Friidrott är...
Kom ofta tvåa.
Jag är klen kompis med friidrott. Ja. Men jag tittar på stora mästerskap såklart.
Men Atlanta 96. Vi hade faktiskt en fråga till Bosse Pettersson i quizet. Som inte du kommer få nu. Men vilka vann fotbollen i Atlanta 96? OS. Kan du det?
Nej. Men vänta nu. Kan jag ha kommenterat den?
Han fick faktiskt frågan så här. Vilket afrikanskt land vann?
Jaha, då var det Nigeria då.
Ja, han svarade Kamerun. Mm. Men Nigeria var det. Kanu och kortsatt.
Just det, det kan...
Finny George.
Ja, det är jag som kommenterar. Men jag sätter parentes på det. Jag är inte säker på det nämligen. Det är lite jobbigt att ta på sig grejer. Att jag, det gjorde jag, det gjorde jag. Så, det var inte du. Du var faktiskt inte ens där. Aj då. Ja.
Vi hoppar vidare i elvan. Mm. Sittande mittfältare Kalle Johansson.
Hockey-Kalle, ja. Mm. Jag jobbar med Kalle Johansson.
Känns det inte bra att han är sittande?
Oh,
stabil.
Ja. Svensk mästare med Björklöven 1987. Mm. Niklas Holmgren och Kalle Johansson var ju och ett
radarpar.
Ja, oerhört underhållande duo att lyssna på. Alltså. Mm. De fann ju varandra också med. Jag jobbar med Kalle också i... han var lite... Vi gjorde några slutspel ihop så där, några slutspelsmatch ihop, och så satt vi in till varandra och kommenterade, och så var det något domslut som var dåligt i den där slutspelsmatchen, och Kalle började liksom, du vet, så här, vifta med armarna ut och där, ungefär som vad gör han? Oh, vad dåligt, så där började han. Fast han sa inget, utan bara liksom gestikulerade. Och det triggade ju givetvis mig som refererade och sa, domaren är illa ute nu, det är en tveksam utvisning, Kalle, det är till och med mycket tveksam. Då drog han bara ner armarna och sa, nej, jag tycker det är helt rätt. Okej, okay. Ja, det är lugnt, Kalle. Det är lugnt. Nej, det är en
profil, ja.
Han försökte ju som tränare också. Det blev väl aldrig riktigt hunna av i Frölunda där också. Vi förknippar honom ju med
för att han var där borta också. Försökte.
Jag gjorde NHL-bevakning när det var sändning från Globen. De flyttade över matcher så där som de gör. Och då skulle... vad heter han som är kommissionär? Som är så illa omtyckt. Som är representant för klubbägarna.
Gary Bettman.
Ja, han är ju ganska kort. Och jag var med i studion då. Och förutsättningarna, alltså de ringde två gånger från hans organisation för att ställa frågor om mig, till mig alltså. Ja. Vad jag tänkte fråga om och vad det var för bakgrund i intervjun och så vidare. Jag tänkte, jag vet inte, vet jag. Min livshistoria för honom. Ja. Han kom. Särskild låda ställde de så att han skulle vara lång i sändning. De var alltså jäkla koll på det. De var viktiga med appearance, alltså hur kommer det att se ut.
Alltså han stod på en låda,
ja,
som Löfven,
ja, så att, ja, ja, så att han liksom kom, för att de hade ju uttalat på att jag var lång då. Ja. Så att jag inte, alltså så. Och det var en lugn intervju, det var liksom inget hår så, men de var så jäkla noggranna, och jag tänkte på det liksom, att jösses var de. Och de sa aldrig till mig, du får inte fråga om det. Det sa de aldrig. Nej. Men de var oerhört väl förberedda. Och när han kom med Bettman, Oj, han hälsade på mig, men oj, för Kalle Johansson var min samma intervju. Oj, vad han gick fram till Kalle och kunde hans alla rekord och snygga mål, och han började surra och de började prata om någon powerplay-mål med Capitals när det var vet. Oj. Så stämningen i studion, och det här var ju under ett sånt där reklamråd, stämningen i studion när vi började är ju kanon. Alla ville krama varandra. Gary Bettman, skicklig.
Ja, han är ju väldigt kunnig.
Han var dock inte med i laget, Kalle Johansson.
Exakt, Kalle Johansson. På kanterna, Uffe Dahlén, höger. Mm. Kvart i tre skäret. Mm. Klassiker. Mm. Och Paul Gascoigne på andra. Lite vassare i fotboll kanske.
Mm. Mm. Och Gascoigne har ju en egen historia.
Ja, tragisk. Men, ja.
Otroligt.
Som tragisk, ja. Som magisk då.
Som livet kan vara och som livet kan bli. Mm. Kan man väl säga. Uffe Dahlén gick ju tränarbanan och kom tillbaka efter, och just det där sättet att öppna höfterna som Lars-Gunnar Jansson sa, med Lars-Gunnar Jansson som expertkommentator i många år. Han fyller för övrigt i år 80 år, LG, gjort dubbla höftoperationer, så han kämpar. Men också, alltså Uffe Dahlén och Kalle Johansson hade ju samma egenskaper, de kom ju alltid till VM. Mm. När deras gäng åkte ut, för på den tiden var Washington inte lika bra som de är nu, eller så var de misslyckade bara i något sammanhang där, men då kom de alltid. Men vi knappt att förbundskaptenen bokade resorna, så kom bara. Så det var ju nästan alltid så när du bevakade ett VM i ishockey, att du visste att du kommer få intervju om det. För då kom de. Ställde alltid upp, alltid tillgängliga. Liksom. Så det är ju ett jättebra val.
Uffe var ju otrolig längs sargerna, för han var inte så snabb. Han hade det här kvart i tre skäret som var klassiskt.
Ja.
Vi ska inte fastna på Uffe i fotbollspodden här.
Nej, men nej, förlåt. Bra gubbar. Mm.
Niklas Kindvall, offensiv.
Mm.
Mitt.
Mm.
Känns som en bra position för han att fördela bollar.
Mm. Till AIK, IFK Norrköping, va?
Just det. Son till Ove.
Ja, som ju var expertkommentator på Sveriges Television under många många år. Ove Kindvall. Ja.
Avgjorde Europacupen 70, va?
Ja.
För Feyenoord.
Gjorde han inte viktiga VM-kvalmål för Sverige också mot Frankrike? Ove Kindvall. 1969. Vi släpper den. Vi släpper den. Ja. Det är skönt när du inte kan rätta mig. Då blir jag å andra sidan orolig.
Det var till och med du.
Ja, det var till och med jag unga.
På topp, Boris Becker och Donovan Bailey. Donovan Bailey snabb och Boris Becker tänkte jag man kan ha nära nät.
Ja, Bailey kan springa. Bra lag det där. Åh, jag tyckte illa om Boris Becker.
Ja, jag med. Jag bara slängde in att han skulle vara nära nät. Att det skulle vara Göteborg vitsigt.
Aha.
Och så okay. På bänken Sotomayor för att han kan hoppa in.
Det blev lugnt på slutet i genomgången utav. Jag slutade dra massa anekdoter där.
Men Donovan Bailey, det är inte 96. Det är inte det.
Kommer inte ihåg.
Kanske inte.
Det kommer inte ihåg.
Kanadensare.
Det känns som att den släpper. Sotomayor var väl inte han inblandad i fuffens inom höjdhoppet, va? Så han var ju illa omtyckt också.
Men han har världsrekordet, fortfarande tror jag.
Ja, men det kan man ju då hävda att han har tagit, men det vet man aldrig. Men Becker, ska jag säga, det är ju inget sånt som var. Men han var ju så oerhört jobbig som motståndare där. Mot Edberg i några stora finaler. Jag tyckte illa om den där.
Han har ju ett livshistoria, precis som Paul Gascoigne.
Ja, det har ju kraschat för honom. Ja.
Hemlös, säger vissa.
Ja.
Men ja, jag ser honom på Eurosport ibland.
Stackan. Det är intressant lag, får man säga, va?
Ja.
Jag är ledsen att det jag kan bidra med friidrott, får du ringa Tommy Åström istället. Han är friidrottsmänniska.
Ja, just det. Och Jakob Hård.
Ja, herregud, ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi fortsätter vi är liksom kvar i faktarutan. Stigsvårmästare, det är ju både du och jag.
Och jag börjar så smått nu fatta vad du sa om den här elvan, Becker nära nät och sånt, om jag hoppar in. Jag börjar liksom, jag är lite trögtänkt. Ja.
Det är ju lite roligt
ändå. Ja, jag får säga det är lite kul. Ja.
Arne hade gillat det.
Arne Hegfors hade gillat det, ja.
Ja. Det Arne gillar jag.
Mm.
Yrke på dig?
Sportjournalist.
Mm.
sportjournalist och egenföretagare får jag väl säga då, eftersom jag är inte anställd utan jobbar ifrån nu i 20 år från egen låda. Och det öppnar ju för att man kan göra andra saker också, men sportjournalist är väl det jag skulle svara. Det stod i tidningen, eller förlåt, det stod i telefonkatalogen på den tiden det fanns. Det är inte på nätet gick att slå upp några telefonnummer, så hade man ju telefonkataloger som delades ut till portarna. Vansinnigt mycket papper förstördes. Då stod det redaktör, stod det på mig som titel. Man fick nämligen skriva ut titel också.
Det är väl en stark titel.
Ja, låter lite märkvärdigt tycker jag. Sportjournalist låter ju farligare, men journalister är ju inte så omtyckta i grund och botten liksom, så här. Man tycker journalister är jobbiga.
Mörvel
vet du, jobbiga. Så redaktör är lite lugnare då.
Men du, hur ser det ut idag med styrelseposter och juryuppdrag, måste jag fråga? För du har ju något slags världsrekord i juryuppdrag.
Juryuppdrag, ja.
Man kan ju höra någon har blivit årets bordtennisspelare. Och att du har suttit.
Ja, men du ja, men alltså, i grunden jury. Så ser alla juryuppdrag ser jag som hedersuppdrag mer eller mindre. Det vill säga, jag är väldigt glad över att få frågan och ingå i en jury eller vara en del av någon som ska bedöma något. Så att då har man ju ändå den som ställer den frågan tycker ju ändå att jag har någon egenskap som passar in i sammanhanget. Styrelseuppdragen har jag ju i princip inga kvar överhuvudtaget, och det har jag ju successivt lämnat och inte håller på med på flera år egentligen, därför att det inte riktigt är kompatibelt med journalistrollen. Och det har blivit ännu tydligare. Om du backar historien 10, 20, 30 år så har det varit mycket flummigare att du kan liksom att du kan ha med klubbsympati och så vidare. Det funkar inte. Jag har gjort många år med AIK innebandy, vilket är helt omöjligt att ha ett sånt uppdrag idag som var okej för 10-15 år sedan. Eller som åtminstone inte var lika ifrågasatt.
Ditt uppdrag i AIK innebandy, var det din arbetsgivare som sa vad håller du på med liksom?
Nej.
Eller var du själv som?
Nej, men alltså det var till och med så, om vi tar de styrelseuppdragen jag har haft, så har jag ju varit om vi går uppifrån och ner, så har jag ju varit suttit i appellationsnämnden i internationella innebandyförbundet i nästan 20 år. Det har jag slutat med. Svenska innebandyförbundet satt jag i förbundsstyrelsen. Jag var i många olika saker. Jag var sekreterare, jag var landslagschef, domarchef, bla bla bla. Ordförande avgick. Jag avgick från Svenska innebandyförbundet och blev hedersledamot. Avgick i Stockholms innebandyförbund efter när jag slutade som ordförande, blev hedersordförande. Vilket innebär att du ska alltid hälsas välkommen på årsmötena för att du är hedersordförande, typ så. Klubbverksamheten har ju suttit i nästan mängder med olika poster. AIK innebandy var väl egentligen någon form av en del av sportkommittén. Så det jag gjorde där var att jag byggde lag, jag förhandlade med spelare, jag såg till att allting som fanns i kontrakten verkligen uppfylldes. Det finns säkert misslyckanden som gjordes också, alla var inte lika nöjda vad det nu är. Men vi försökte göra rätt för oss i alla fall, och liksom byggde en långsiktig organisation, en trovärdig organisation som liksom såg till att stadigvarande förbättra innehållet så att vi skulle vinna SM-guld som en målsättning, vilket vi också gjorde för övrigt och var väldigt bra mellan åren 2006 och 2009.
Du är ju enormt hyllad inom AIK innebandy.
Okay.
Jag spelar innebandy själv.
Ja.
Och Kalle då, min brorsa, spelade i AIK. Och det jag hör från folk är ju att det blev en väsentlig skillnad när du inte var där längre.
Ja, jag är inte det längre.
Det var så här grejer att jag ska inte måla ut någon, men att det var någon som hade keps kanske på bussen bak och fram, och det fick man inte ha.
Nej.
Du var ju en vän av ordning, och det blev liksom lite rappakalja efter.
Okej, okay. Men jag ser på det så här att, alltså, ska du göra någonting som ett lag, du ska göra någonting tillsammans, då behöver man komma överens om hur ska vi göra då. Och när du har kommit överens om det, och det är ju en process. Alltså det kan du ju samtala på olika sätt. Det finns spelare och du kan ha alla spelare sitter i olika grupper och du arbetar fram hur man ska göra, hur man ska arbeta, bla bla bla. Och du har coacher och du har en lagledning och du har alla så. Men när man är överens hur man ska göra, då ska man ju göra det. Och då menar jag till exempel så här att om vi spelar en bortamatch och nu backar vi alltså 15-20 år i tiden, men om vi spelar en bortamatch och vi hade ju inga pengar, så att det var en bussresa till Helsingborg samma dag, skulle åka klockan 4:30 eller 5:00 från Solnahallen. Och vi hade ju massa prylar från material som var Adidas i det här fallet då, som var materialsponsor. Det var Salmi, spelar ingen roll. Och så hade man resekläder, alltså alla hade ju fått prova ut, alla hade ju fått och bla 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 bla. Och då menar jag så, då ska du ju åka, om vi då har sagt att du ska använda det, så ska du ju komma i de kläderna. Mm. Ska du åka med laget och vara en del, för har vi bestämt att det ska vara så, så ska det ju vara så. Mm. Och då kunde jag åka ner till sporthallen klockan 4:30 på morgonen och skulle åka. Och liksom se att nej, 4-5 stycken hade inte de där grejerna. De åkte i privata kläder. Så vad är det här? Så kan vi ju inte ha det. Men varför ska ni vara vid sidan? Och då kan man säga så här, vad är det för kollektivism? Fan, det är fel. Jo, men vänta, vi har ju kommit överens om att göra så här. Vi har ju sagt att vi ska göra så här. Och så ska ni inte göra det. Ta det här handbollslandslaget nu, man säger så här, de var ute och drack 2 enheter alkohol. Vad fan är det? Vad är 2 enheter alkohol? Har du hört talas om det? Har du någonsin gått in på en bar och sagt jag ska be om en enhet? Vad fan, säg som det är istället. Jag fattar inte den där storyn. Och grejen är så här, det, är väl, det spelar absolut, i mina ögon spelar det ingen roll om du tar ett glas vin och sen har en sportslig prestation. Alla bonheur, det kan du väl ha. Men jag frågar, vad hade ni kommit överens om? Och är du ett landslag och har kommit överens om att är det frihet under ansvar? Då är det flum i mina ögon. Vad är det? Alltså, om du har ett landslag, ett VM-EM-spel, då är det väl så, då förhåller vi oss till alkohol att svaret är nej. Vi avstår alkohol under den 2-veckorsperioden. Eller?
Nej, jag håller med.
Jag fattar inte den grejen. Liksom, så att, och då menar jag i det här nu då. Nu går jag igång som du märker. Mm. Men då menar jag i det här. Och till exempel när det var det här med kepsar. Okej, då fick du ha keps från materialleverantören då. Men då, sen köper jag att en del behöver liksom ha det för frisyrens skull och så här, framförallt yngre spelare som, liksom, som är, och jag är ju nästan flintskallig, eller jag är väl flintskallig, så att jag är ju avundsjuk liksom, så här. Men det stämmer, jag beslagtog kepsar och fick köpa tillbaka det för 20 spänn och så vidare.
Ja. Vi hade faktiskt, jag har själv spelat i Schweiz, och då hade vi en sponsor som heter Chico de Oro, det är typ pressbyrån, ja. Och då skulle vi ha sådana kepsar, då var det en som inte hade det och han fick inte ens åka med på bussen.
Nej.
Han fick stanna hemma.
Ja.
För att han hade fel keps.
Ja.
Och då menar de, ja men släpper vi iväg en, ja, då kommer det bli...
Ja, jag har förståelse för det. Sen kan man säga så här, för det blev ju dramaskriv bland också många tidigare spelare som liksom, eller dramaskriv var det inte, men som tyckte att hela den här handbollstoryn var konstig. Men för mig är det... Jag är inte ute efter vilken prestationsnedsättande effekt ett möjligt glas rött vin har. Den är inte intressant för mig. Men i offentlighet, jag tycker det är jättekonstigt. Mm. För mig är det flum. Men jag köper att jag blir betecknad som gammal gubbe, som en stenstol. Men jag håller inte heller på med innebandy. Men jag säger så här, jag är glad över att de som tycker det var bra när vi körde. Och vi var ju ett ganska stort gäng som gjorde en hård ideell arbetsinsats, ska jag säga. Och hade jäkligt skickliga lirare, och det var kul på många sätt. Men då ser jag på det så här, att när jag slutar så slutar jag, så att säga. Mm. Det går inte. Och grejen är så här, jag tror inte man kan göra samma resa en gång till, därför att människor ser annorlunda ut idag, ledarskapet förändras och förutsättningarna ser annorlunda ut och så vidare. Så att det som varit har farit. Och jag är inte så mycket med att sitta och säga att det var bättre förr. Jag tycker nämligen inte att det var det.
Nej.
Däremot ibland var det roligare, men det är en annan historia. Ja. Mm.
Favoritlag? För mig in på den frågan.
Ja, den har ju vi uppdraget att inte svara på då. För att det polariserar och blir livat. Sen är det väl ingen sensation då man lägger pussel. Jag menar, om jag har meddelat att jag har varit verksam i AIK innebandy, och min pappa startade den vanliga konventionella isbandyn tillsammans med Lennart Johansson på 1950-talet. Mm. Båda har lämnat. Jag är övertygad om att de sitter uppe på någon moln där. Mm. Och dividerar om AIK-fotbolls chanser och möjligheter i år möjligen. Men alltså det...
Och gillar att AIK-bandy är tillbaka.
Ja, just det. Inte minst det. Och, men jag är ju född och uppvuxen i Solna. Bodde mina 45 första levnadsår i Solna. Numera bor jag i Gustavsberg. Och i Solna har du ju egentligen Råsunda, IS, Vasalund och AIK att välja på det. Men jag vill inte svara mer uttalat än så, för då går jag emot de rekommendationerna vi har. Och det kan tyckas löjligt och det kan tyckas fånigt, men jag lägger ingen syra vid det.
Du har ju heller ingen expertroll som till exempel Erik Niva. Alltså det är ju lättare om man är en expert att gå ut och säga vad man håller.
Ja, det kan det väl vara.
Och du är ju väldigt skicklig också med att hålla...
Ja, sen är det så här, ja men så är det ju så här, det är ju ett jobb. Alltså jag tar mitt jobb på yttersta allvar och vill vara så bra jag kan vara inom ramen för det jag gör. Och då är ju för mig inte klubbsympati det som avgör om någonting blir bra eller dåligt i min yrkesroll. Det är inte avgörande. Däremot är det en jäkla fördel att förstå hur en supporter, en medlem, en fan upplever och känner med- och motgång. Mm. Det vill säga euforin vid vinster. Jag har varit med och vinna SM-guld ett par gånger som ledare då.
Ja, men att du har gjort en resa.
Den är häftig.
Den är bra.
Men jag har
det
också gått
ha varit i Frölunda Indien.
Så men jag har också sett ett lag som leder med 5-4 när det är 1-15 kvar. Och förlorar finalen med 6-5.
Ballrug.
Exakt.
Adam Granen.
2004. Ja, och denna lysande Mika Kornen som lurade 2-3 AIK-spelare där utav yttersta kvalitet hos AIK. Men och 6-5 målet görs med 12 sekunder kvar. Du tappar ett SM-guld med 12 sekunder kvar. Jag har varit med om att gå ner och klappa om dem, för det var en vansinnigt bra match i min uppfattning. Jag har också gått in i det omklädning där det är helt tyst. Alltså. Och den känslan är bra att veta och förstå. Så är det att förlora. Vi åkte ju också i tidig ålder när vi höll på med våra, med våra. Nu kom bildproducenten för produktionen här, Johan Stjernström. Ja, han råkar vara bäst i sitt lag. Hej Johan. Och just AIK är för övrigt någonting som engagerar honom också. Ja.
Favoritspelare. Då får du ta vad du vill. Hockey, fotboll. Ja, fotbollspodden heter den här. Så en fotbollsspelare kanske.
Jag fick den frågan i något annat sammanhang. Då sa jag Antoine Griezmann, för att då tala franska. Men, och jag motiverade det med att jag tycker att han varit, dessutom förutom att han var en lysande fotbollsspelare, en ledare för sitt landslag, en ledare för sitt lag, att han också varit sin klubb Atletico Madrid trogen under så många år. Sen gick det ju inte mer än 2-3 veckor efter det, så kom hela den här Barcelona händer. Man bara, herregud, vad händer nu? Men den typen av spelare tycker jag. Sen är det så här, jag har ju fått vara yrkesverksam i en samtid när vi har haft två så exceptionellt skickliga fotbollsspelare som Cristiano Ronaldo och Leo Messi intill varandra. Alltså intill varandra.
Ja, det är otroligt.
De har ju varit där hela tiden intill varandra. Och så har ju Sverige då kunnat bidra med Zlatan Ibrahimovic då på någon del av en topplista också i världsfotbollen. Men att ha Ronaldo och Messi in till varandra, det tycker jag är, och det går liksom inte att avgöra vem som är.
De är på en egen planet ju.
Ja, det är fascinerande liksom, och det har vi ändå så fått länge uppleva. Det har vi ändå fått uppleva. Ändå är det så när man säger så här, okej, vi är med världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Då står det mellan Diego Armando Maradona och Pelé. Alltså, det är ofta att, så de här nämns ju inte i de sammanhangen. Men där någonstans är det väl, antar jag.
Det är något där magiskt är det med de där.
Svenskar,
apropå alltså, magiskt med de där. Vet du att Ronaldo är 869 dagar äldre än Messi. Och Ronaldos son är 869 dagar äldre än Messis son.
Är det sant?
Det är också något.
Det är helt sjukt.
Något det är helt magi sjukt med dem.
Det är helt sjukt.
Det måste man säga.
Det är också en aning speciellt att du har den kunskapen att dra fram i.
Det får man säga.
Ja.
Det är inte så bra kanske att ha den.
Ja, jag är imponerad. Jag hade inte hittat den, kan jag säga.
Har du några snabba frågor? Mm. Öl eller vin?
Öl, utan tvekan faktiskt.
Mm. En enhet.
Tack, två enheter. Ja, okay. Ja.
Men en enhet lager. Va?
Vill du ha ett glas öl? Nej, jag tar en enhet. Ja. Mm.
Liverpool eller United?
Oh, jag håller på Arsenal då i Premier League.
Det trodde jag aldrig du skulle säga här.
Jag har ju varit på Anfield och jag har varit på Old Trafford. Oh, den är svår att välja mellan de två. Jag kan inte välja mellan dem. De har ju såna, däremot så skulle jag vilja ha en utredande fotbollsfilosofisk diskussion mellan Jürgen Klopp och Sir Alex Ferguson.
Det
skulle vara, för Klopp bygger ju en storhetstid och en ny era för Liverpool som vi inte har sett sedan dess att Premier League tillkom i alla fall. Och Sir Alex Ferguson var ju vansinnigt. Alltså det är väl kanske modern tids mest framgångsrika tränare. Ja. I alla fall i fotboll.
Det måste man väl.
Eller manager eller vad man ska säga. Ja. Någonstans. Så jag kan inte välja mellan Liverpool och United, för jag har inte den. Men det är klart att det är, nej, jag kan inte.
Men är det liksom som att jag frågar pest eller kolera här?
Nej, det tycker jag snarare inte. Utan det är svårt att välja mellan två mycket framgångsrika klubbar. Ja.
Nej, men alltså, är det Arsenal då? Kort då? Vad tycker du om Arsenal och Arteta? Och hur ser du på framtiden?
Alltså, det är många klubbar som, alltså, det är en konst att hitta rätt. Alltså, de har ju enormt starka finansiella resurser. Det finns ju mycket pengar som helst för Premier League-lagen egentligen. Och då handlar det om att bygga ett lag rätt. Och då där har inte Manchester United uppenbarligen lyckats efter Sir Alex Ferguson, vilket ju innebär att tränaren, managerns roll, den handfasta ledarskapet ändå har en stark betydelse. Det är inne på Klopp igen. Arsenal har ju efter Arsene Wenger studsat och hoppat farligt, mest halkat. Och det är svårt att ersätta långvariga ledare, det är alldeles uppenbarligen så. Jag gillade ju Arsenal därför att jag åkte till London och då var vi, jag i och för sig var White Hart Lane också. Men på Highbury då och liksom klev av tunnelbanan och knatade och sa, vad ligger arenan? Och så ligger den i ett hus liksom. Ja. Alltså det var ju häftigt bara. Och de som lyssnar på det har fått uppleva det kan nog liksom ta sig till den tanken. Jag kommer ihåg att vi var där ett gäng som man gör. Man gjorde en fotbollsresa till England. Men liksom så. Och då kontaktade jag Sven-Göran Eriksson. Jag fick numret Tord Grip och ringde Svennis. Han var förbundskapten i England då. Och då sa jag det, att du måste hjälpa oss här. Vi ska gå på fotboll. Har du möjlighet att hjälpa till? Ja, inga problem. Fixa biljetter. Så han la ut biljetter på Highbury då. Mm. Och du vet, när man kommer som fotbollsturist så kanske man inte är mest uppklädd precis. Liksom. Men där är det ju så här, om du flera timmar före var jag där. Hallå! Flera timmar före var jag där liksom, för att få biljetterna. Var ju stängt. Herregud. Men till sist blev jag insläppt där och liksom regnade och kom in i regnkläder. Och du vet, i en sån här stor jäkla festmundering typ. Alltså vakterna så ser ju fan festklädda ut, va? Jaha, vad vill du? Liksom. Öppnade så ilskna ut. Ja, jag har biljetter att hämta. Nej, det finns inte där. Ja, det är förbundskaptenen. Oh, Mr. Eriksson. Oh, please. Öppna dörren där, släppte in mig. Bra. Vi fick då biljetterna. Vi var fyra stycken. De låg där, inga problem alltihopa. Med hälsning från Sven-Göran Eriksson. Var på den här mannen eskorterade mig ut. Öppnade dörren. Jag hade biljetterna med mig. Och så sa han, welcome to Arsenal, sir. Och då gick jag blev ju, jag är ju nästan 2 meter och jag var fan 3 meter när jag kom ut. Och då är man ju lite nervös, kommer det funka? För jag har ju liksom tagit på mig då egentligen mot kompisarna att jag fixar det här. Det är rätt skönt att komma.
Du blir välkommen till Arsenal, du har aldrig liksom kommit därifrån då.
Welcome to Arsenal, sir. Då hade jag redan valt Arsenal, i och för sig jag har varit på Highbury tidigare. Men det var lite kul. Ja.
Men jag har också varit på Highbury faktiskt. Det ser ut som att Highbury liksom är släppt från rymden ner i ett bostadsområde.
Ja, det är exakt så. Du går ju in i en port alltså. Ja. Där ligger arenan. Det var ju mycket besynnerligt. Men så var
det. Vi frågade också oss fram. För vi tyckte det var så mycket folk i ett bostadsområde.
Ja.
Och då sa man, men det ligger precis runt.
Ja, just det. Var det Highbury? Är ni framme? Ja. Ungefär så är det ju faktiskt. Ja.
De har ju tappat sin själ, säger de. Det var Wenger som sa det nu.
Mm.
Att när vi flyttade till Emirates så lämnar vi kvar stor själ i Highbury.
Mm.
Och det stämmer nog. För det är också väldigt dålig stämning Emirates.
Ja, och det är ju den här allmänna diskussionen om att det är andra människor som går och tittar. Det är liksom, det har blivit dyrt med fotboll och den grundläggande. Alltså om du tittar på snittet, det var 38 000 som Highbury tog in. Liksom, vad är det för nivå på dem som är där då? Backa till 1900, backa 40 år liksom. Till 1980 då, titta. Och så tittar du bara på Emirates idag. Vad är det för nationalitet? Då ser du kanske att det är mycket mer fotbollsturister som går på de stora arenorna, vad vet jag. Samtidigt ska man ju tänka på att även om man inte gillar det så är det ju en helt annan... Alltså du måste ju ha en fotbollsekonomi idag som ser annorlunda ut om du ska vara med. Mm. Så är det ju.
Men om man går på Emirates idag, då är det ju utanför på pubbarna. Mm. Där sitter ju de som skapar stämningen och drar in enhet efter enhet. Men på läktarna är det ju...
Där är det andra enheter av människor.
Som, men de som har råd att gå är inte de som skapar stämningen, tyvärr.
Men samtidigt är det så att 38 000 på Highbury, det är 30 000 fler varje gång de öppnar dörrarna på Emirates. Så då räknar du de punden så kommer du snart finna att det är en god ekonomisk idé. Det gäller bara att du investerar det på rätt sätt.
Men ett fast ledarskap, jag tror att det skulle behövas en Lasse Granqvist i Arsenal och säga till Xhaka och Özil och dem och ställa sig i ledet.
Welcome to Arsenal, sir.
Ja, men för det är för många som är spretiga, känns det som, i truppen. Ja. Alltså, det gjorde faktiskt Liverpool bra. Klopp när han kom med Sturridge var ju ett lysande exempel. Otroligt duktig spelare. Men kunde inte stå i ledet liksom. Och Coutinho likadant.
Men liksom djupanalysera Jürgen Klopps ledarskap. Djupanalysera Sir Alex Fergusons. Och försöka att få det att vara liksom i sand. Det skiljer ju några år här och det sker ju lite annorlunda. Utvecklingen går ju faktiskt hela tiden åt något håll. Ofta framåt. Men det skulle vara väldigt spännande. Mm. Apropå det valet du frågade om tidigare.
Ja. Verkligen. Det finns något predictability in movement som Klopp brukar snacka om med Milner och Henderson till exempel på mitten.
Mm.
Att de är inte skickliga, det är inga världsklasspelare, men man vet alltid vad de gör hela tiden. Och det ska alla veta hela tiden.
Mm.
Och där har du till exempel som Özil och Xhaka i Arsenal, där man har ingen aning. Har de dagen? Mm. Är de påkopplade som vi pratade om tidigare? Ja. Eller är de lite
sitter loja? De kvar på buss?
Är det dåligt väder idag?
Ja.
Nej. Mm. Så Arsenal kanske du ska kliva in i snart. Sig eller snus?
Mm. Nej, jag har aldrig snusat någonsin. Utan däremot så kan jag ju... jag hade ju tagit att jag rökte en cigarill. Cigaretter tycker jag är direkt äckligt, det förstår jag inte alls. Men cigarill tycker jag är okej. Okay. Mm. Så det har jag rökt alltså en cigarill om dagen. Mm. Men så fick jag sommaren 2018 lunginflammation. Mm. Under fotbolls-VM. Var tvungen att avstå tre. Helt, och då kan jag säga att lunginflammation, det är ju ingenting du dansar ut med. Så det här nya viruset som hoppar kring idag, liksom, jag förstår att det blir livat i världen. Så att då slutar jag. Mm. Men däremot kan jag ju fortfarande ta till exempel och uppskatta och sitta med en något rök, alltså någon mindre cigarr, alltså det får inte ta och en god rom eller. Mm. Det kan jag göra, det kan jag uppskatta. Mm. Men då krävs det ju lugn och ro och liksom sällskapet ska vara liksom inställt på ungefärligen samma sak.
Ja, precis. Jag vet att
och nej, ska du röka nu? Alltså den är ju ingen skön att få liksom.
Jag vet att en som hade valt snus, det är en gammal kollega snusen. Till dig i AIK innebandy, Micke Olsson.
Oh,
han jobbar, eller han lyssnar på podden.
Hej Micke.
Han, där är det snus.
Kan du snacka om stor, ja men du kan snacka om, ja det är stora prillor. Ja, herregud ja. Stort engagemang också för Leksand va. Mm. En utav de mest godhjärtade idrottsledarna jag stött på. Han jobbar med en annan, eller du nämnde en annan förut, Maimon Abdallah nämligen, som ju är också en synnerligen godhjärtad människa.
Och stor snusare också.
Ja, men jag har aldrig snusat hela mitt liv faktiskt. Jag tycker det är, ser inget bra ut.
Höger eller vänster?
Jag är högerhänt. Så att, däremot så har jag alltid uppskattat, alltså vänsterhänta, ofta är de rightare då, det vill säga håller, ja, jag har alltid uppskattat att innebandy sammanhang så var rightare det som var hög och tanigt för mig. Mm. De skjuter nämligen bättre.
Kostym eller kavaj?
Ja, idag har jag faktiskt kavaj och udda byxa och det är en sensation, jag brukar alltid ha kostym på mig, men jag föredrar faktiskt kavaj.
Mm. Och inte du också slips idag, tjusig, ja, men du brukar fluga.
Ja. Faktiskt, jag valde och ändrade mig faktiskt precis innan. För jag tänker att jag ska köra nästa lördag också. Så vi måste liksom bygga upp för ett slutspel. Ja. Nu fick jag reda på att vi ska köra slutspel på plats på arenorna. Så därifrån kan du stå i fluga mellan båsen eller se det lite för...
Och hur bygger man upp en fluga? Alltså från en fluga finns det ju inget.
Nej, precis. Men däremot så det finns faktiskt några stycken som har noterat att jag har fluga på de här lördagarna som vi ska köra här idag. Ja. Och då blev det slips och kavaj och udda byxor idag. Så det är ju att formellt sett i klädselkod klä ner sig så att säga. Ja. Så att jag är glad över att du observerade det. Mm.
Kex eller kex?
Ja, kex. Västkusten får vara dominerande på andra områden. Regn till exempel.
Hör du, vi måste ju öka på här.
Ja, förlåt.
Du ska bara få svara på några frågor här om innan quizet. Mm. Det här mariga quiz.
Ja, du har peggat upp för det på ett ganska tydligt sätt genom att tala om vilka det som har haft noll rätt, så jag inser att det är ju rätt svårt. Ja.
Men bara lite grann om fotbollen idag. Det är ändå fotbollspodden. Nu har vi pratat om Irbe och friidrott och allt möjligt här. Och innebandy, inte minst.
Ja.
Men vad tycker du om bengaler i fotboll, David?
Bengaler, pyroteknik. Alltså i grund och botten är ju så här, det är ju inte tillåtet. Så den måste man ju lösa först då. Okej. Okay. Det är inte tillåtet. Vi vill ha det ändå. Okej, hur hanterar vi det? Det blir ju en diskussionspunkt. När det gäller bengaler som stämningsskapare har jag aldrig haft några problem med. Jag vet att vi har ju använt det för det har ju vi tyckt har varit sydeuropeiskt, har vi ju sagt. Liksom. När det har kommit. Så det har jag inte haft. Så mitt svar på frågan bengaler, jag har ingenting emot bengaler. Men det är ju förbjudet, så man behöver ju lösa det på något sätt. Nu handlar ju inte frågan om bangers, de här höga knallskotten. Frågan handlar heller inte om villkorstrappan som myndigheten införde. Vilket ju är två andra saker att diskutera då. Så jag nöjer mig med att bara svara om bengalerna då. Men ja. Jag har ingenting emot det, nej.
Men vi kan gå in på villkorstrappan om du har någon åsikt där.
Ja, det har jag. Jag tycker att alltså, polismyndighetens synpunkt att det sker för många lagöverträdelser vid offentliga tillställningar generellt sett nog är korrekt. Jag har varit upptäckt och suttit på arenor där det har varit annat än bengaler eller bangers eller pyroteknik som har varit bekymret, utan att det har varit slagsmål eller fylla eller någonting sånt där som ofta kommer. Många människor samlas på en liten yta. Däremot är ju villkors... Jag menar alltså det proportionaliteten i, proportionalitetsprincipen i det, det vill säga vad polisen gör i åtgärdspaketet och trappar upp det här. Du får inte ha overhead-flaggor för maskering sker under. Det finns ju ett maskeringsförbud också då. Och det, de har ju pratat om att de ska ju polis... Det var ju en supporter i Borås som blev polisanmälda för att de hade hoppat innanför. Vad är tillåtet och inte? Och de som har stått som arrangörer har blivit alltså, också hot om anmälan och åtal och så vidare. Det blir ju helt orimligt. Och problemet är att polismyndighetens... alltså allmänhetens syn på polisen som myndighet, och då pratar jag om den fotbollsintresserade allmänheten, får sig en törn liksom. Det får sig en smäll, man tycker att det här är inte rimligt och det blir en oerhört jobbig fokusering för fotbollsrörelsen. Så jag tycker att villkorstrappan som pappersprodukt nog är en god tanke, det vill säga gör du fel så kommer det pålagor. Men jag tror väsentligt mycket mera på samtal. Jag tror väsentligt mycket mera på att vad heter de som har varit ansvarig för läktarkulturen och utveckling. Ja, men den här fristående som man använder och hänvisar till som har forskningsrön och annat, hur man ska arbeta för att få ett bättre klimat på fotbollsarenor överhuvudtaget. Strunt samma. Jag tror mer på den vägen fram. Och att man använder SLO för att arbeta med supportergrupper än att polisen ska skärpa villkor.
Mm. Ja, borde inga visor.
Men det är ju för den saken skulle...
Det är
ingen lätt fråga, ska jag säga.
Nej, det är det ju
för grejen är ju så här att det krävs ju tillstånd för att arrangera en fotbollsmatch. Så du börjar ju den änden. Och de som ger tillståndet kan ju komma med x antal pålagor för arrangören. Så det är ju inte alldeles enkelt.
Ja. Men du är allsvenskan, när vi touchar på det. Hur känns det att inte jobba med det längre?
Det vet jag inte, för det har inte börjat riktigt än då. Men det är klart, jag har jobbat med det sen jag första dagen kom in i branschen, så har ju liksom allsvensk fotboll varit en del av det jag gjort. Så den här permen som ligger för SHL här, det finns ju en sån för allsvenskan också, eller flera stycken. Och det ska jag inte göra. Samtidigt är det så att jag råkar ju vara intresserad av fotboll ändå. Det är inte så att jag började jobba med... Det var inte så att jag kom in och sa, jag är journalist, vad ska jag göra? Jag kan inte göra fotboll. Jaha, ja, jag gör fotboll då. Utan det är ju mer att fotbollen kom, liksom intresse för fotboll, intresse för ishockey framförallt.
Kan det vara lite skönt att få vara åskådare? Liksom?
Ja, jag kommer ju kunna kolla avslappna på matcherna. Jag kommer kunna sitta och fika med, åka hem till min snart 90-åriga mor och dricka söndagskaffe. Utan att veta att jag måste in och köra en fotbollssöndag. Så det blir ju annorlunda. Och jag får min tillvaro på jobbet och gå ihop ändå, om jag säger så. Mm. Så att jag, och sen är det så här, du vet, att rättigheter kommer och rättigheter går. Sån är branschen. Mm. Endast kundens kostnadsmassa består. För det är ju så att det är såklart ett abonnemang till och du behöver investera mera. Så blir det ju. Och det är väldigt sällan att
varje rättighet som...
Som tillkommer, så den samlade massan av investering för kunden, konsumenten, blir ju högre. Men jag har inte gråtit mig till sömns till följd av detta. Det har ju dessutom varit känt några år. Ja. Jag önskar lycka till Discovery. Det ska ju skötas av några av de... Alltså Tommy Åström är mycket nära och god vän till mig. Jonas Dahlqvist och jag har jobbat ihop i många år också. Så att det finns en och annan där som de har gjort ett starkt rekrytering, tycker jag, är Petra Svensson från Radiosporten, Sveriges Radio. Nu får vi inte ha Henok Goitom i allsvenskan en känsla av, eftersom man tror att vi ska spela, va? Så det går ju
men
inte.
Men Ishi...
Stefan Ishizaki kommer in där, Irma Helin, Simon Bank också, det finns ju en stark. Och jag är mycket glad över att Alexander Axén fick möjligheten att gå till Discovery. De hade ju lite grann känslan, vi ska inte ha så mycket från TV4, det ska liksom, vi ska göra vår egna grej som det gärna blir när du vinner någonting sånt där. Men jag är jätteglad att de tog över Alexander Axén. Han är fotboll. Han är framförallt championship, den typen av fotboll. Han är fullständigt hysterisk, fullständigt galen i. Men han är också allsvenskan, så det är en bra rekrytering.
Han är också kexchoklad.
Åh, herregud, ja, han säger inte kex. Du kan stämma av med honom, jag lovar. Det är kex som gäller.
Quizet.
Yes.
Sen ska du få springa iväg här.
Mm.
För vilken match var det?
Rögle. Vi börjar ju med Rögle HV. Och sen kommer det är ju fullt pådrag. Vi sände ju TV4 först.
I Ängelholm eller?
Det är Ängelholm, ja. Rögle HV. Och vi sänder i TV4 först och sen fortsätter vi i Simo då. Men det går ju fri TV då för som det heter. Det vill säga, det är ju TV4 en koncessionskanal, så den ingår ju automatiskt. Har du SVT har du TV4 liksom. Och där sänder vi först. Men det är precis som Discovery kommer göra, Discovery Networks med Allsvenskan. De lägger ju en match i veckan i kanal 5 och kanal 9. Det är förvisso inte koncessionskanal, det vill säga den går inte till hela riket, men jag tror att du har en penetration, som det heter. Du har en penetration på kanske 80% eller sådär, så att den ändå når de allra, allra flesta.
Ja.
Till och med mina kompisar i Nathan Kangas i Tornedalen kan titta på.
Ja,
så då kan de se.
Ja, spännande ju. Ängelholm, där har jag sett Petter, min äldsta brorsa, vann flygvapnet cup med Stockholm i Ängelholm.
Det är spännande saker som händer där med det som heter Lindab Arena. Jag tror inte något annat nu, men och det sättet, alltså de har en arena och en omgivning och en struktur för att ligga i all hockeyallsvenskan och sen gå upp ibland och så vidare. Nu är det ju helt plötsligt så att de har ju under ledning av tvillingbröderna Abbott med en stark organisation, och de blir bli ännu bättre. Och nu snackar de om att 5051 som är deras fullsatta siffra, det är lite. Ja. Kan vi höja taket lite? Kan vi få in lite mera? Så då kommer det här smygande så att säga som är. Oskarshamn däremot har 3275 i sin hockeyhall liksom, och de, men jag menar de...
Ja, men det är bra tryck hela
kanske,
tiden.
Ja,
det är skillnad
definitivt.
Mot 3275 på Hovet.
Ja,
får man säga.
Eller i Globen, vilket snudd var ett tag också. Ja,
ja, quizet. 10 frågor, vi rättar efteråt. Du svarar pass om du inte kan. Då går vi vidare.
Finns det en tidsgräns?
Nej, det fanns förra året, 90 sekunder. Men det var ingen som höll den, inte jag heller.
Nej, okej, okay. Det blev stickspår. Ja.
Så lite rappt i alla fall.
Okej.
Rapp är du bra på.
Ja, fast stickspår är också en kompis till mig. Så att det har en tendens att bli långa intervjuer till förtret för den som ska redigera. Ja.
Det får det vara. Fråga 1 då. AIK verkade ha gjort klart med 2 ganska stora nyförvärv inför säsongen 2006. Vi pratar fotboll nu. Då man själva gick ut och presenterade nyheterna på sin hemsida. Men affärerna gick i stöpet och ingen av de 2 spelarna dök upp i AIK. De gick istället kontroversiellt nog till Djurgården respektive Göteborg. Vilka var spelarna?
Åh! 2006, alltså då ska vi tänka här. AIK åkte ur 04, kom tillbaka 06. Det var ju återkomsten i Allsvenskan då 06. Och de gick till Djurgården och IFK Göteborg. Det är ju rejäla smälla för AIK det.
Mm.
Oj, oj, oj.
Gick ut alltså på hemsidan. Det var hatten som sa, nu är klar.
Hade du kunnat det?
Ja, det hade jag. Fast jag är ju... Ja.
Ja.
Du är bättre än mig på väldigt, väldigt mycket.
Men det här är 06. Vem kan det ha varit då?
Spelade också i Hammarby efter Djurgården.
Det är inga lätta övergångar det där.
Nej, får man säga.
Utropa sig som klar för AIK. Hamna i Djurgården och sen lira i Hammarby.
Ja.
Det borde man kunna. Nej, jag vet inte. Du får berätta sen. Pass. Nej, jag säger jag vet inte, säger jag. Jag passar inte ens.
Men jag kunde inte Dahlqvist. Så du liksom...
Jag är på samma nivå som Dahlqvist.
Okej. Okay.
Han kan ju väsentligt mycket mer än mig.
Vem är Ronaldo du kan inte... Assis Moreira?
Ronaldo...
De Assis Moreira.
De Assis Moreira.
Nej. För att förklara frågan, för det gör jag för de flesta. Ja. Luis Nazario de Lima. Ja. Det är Ronaldo il Fenomeno. Alltså den
riktiga, ja, han som har målrekordet
alltså
i VM.
Artistnamn jag söker.
Mm.
Ronaldo de Assis Moreira.
Okej, okay, det var inte den riktiga Ronaldo man ord.
Nej.
Vet inte. Ronaldinho säger jag.
Mm. Vad har Jermaine Pennant, Troy Deeney, Duncan Ferguson och Patrick Kluivert gemensamt?
De har alla gjort inledningsmål i Europaspel.
Mm. Vilka engelska klubbar kallas för The Saints, The Magpies och The Toffees?
Southampton är ju...
Vilket då?
The Saints, va?
Okej.
Magpies, det har jag faktiskt hört. The Toffees. Jag kommer inte kunna. Men jag har faktiskt hört talas om det.
Det var en kvinna som bakade kakor åt laget på typ 30-talet.
På Magpies?
Nej, på The Toffees. Toffees. Toffee-kakor. Därför kallas de The Toffees.
Jag är ju inte ens säker på att Saints är Southampton. Men jag säger i alla fall Southampton på det första. Är alla i Premier League idag?
Ja.
Jag kan ju inte, men jag säger Everton, säger jag på Toffees då. Mm. Magpies. Nej, jag vet inte.
Nej, du kan återkomma till Magpies. Tänk på en Premier League klubb bara.
Du, ja, bara, ja, du menar att du bör ju kunna nämna en Premier League klubb alltså. Ja, ja. Men det är pinsamt att säga själv då. Nej, jag släpper det.
Ja. Han vann skytteligan VM 86 och drog inte på sig ett enda gult kort under hela sin karriär. Vem tänker jag på?
Var inte det Gary Lineker?
Nej, kanske det var.
Jag säger Gary Lineker.
Mm. Varför har Dele Alli och Virgil van Dijk tagit bort sina respektive efternamn på ryggen till förmån för sina förnamn? Förstår du frågan? Det stod van Dijk på ryggen.
Ja.
Och nu står det Virgil.
Ja.
Och samma med Dele
Alli. Det blev alldeles för ofta felstavat.
Ja. Vad har Rigobert Song...
Eller fan är ju en svordom. Ja, förlåt. Rigobert Song...
Vad har Rigobert Song och Zinedine Zidane gemensamt?
Ja, det kan ju vara en klubb de har spelat i. De kanske båda.
När det kommer till, jag ska säga, när det kommer till VM.
När det kommer till VM. Båda har... Rigobert Song. De måste ju ha...
Där, alltså.
De är ensamma om det. Song, vad kan det vara? Jo, det måste ju vara att de har blivit utvisad för skallning.
Ja, du är nära på det, du bränns. Men inte rätt.
Det är inte rätt. Rött kort för skallning. I tilläggstid. I förlängning har de fått rött kort för... Nej, det var inte förlängning han fick det förresten. Tror jag.
Jag säger så här, släpp skallning.
Båda blev utvisade för närkamper med Materazzi.
Okej. Okay. Vem är Miodrag Belodedic?
Valencia, Spanien. Rumänsk fotbollsspelare. Det är ju han som slår straffen på Thomas Ravelli i VM 94. Jag kommenterade faktiskt det.
Ja.
Miodrag, jag säger det geniala. Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. Tystnad. Nu är det spänt. Tystnad. Nu är det spänt, säger du det? Det är liksom sjunde straffomgången och det avgör. Ja. Han sumpar ju den där. Det var en jävla diskussion om hur man uttalar hans namn och hur man uttalade Florian Raducoy. Vilket inte var rätt. Utan...
Som Arne säger, Raducoy.
Ja, exakt. Han gjorde ju mål dessutom. Ja. Precis.
Två mål.
Dessutom. Så att han var ju på väg att bli... Den matchen knäckte ju. Fy fan, tänk att jag två mål i en sån utslagsmatch och så torska. Ja.
Men man mer va? Till och med.
Dessutom det.
Näst sista frågan. SM-guld tog den här spelaren med Helsingborg 1999 och framstående spelare i Lilleström efter det. Samt han var målvakt i det berömda TV-puckslaget för Ångermanland 88 med bland annat Foppa och Näslund i laget. Vem tänker jag på?
Mattias Lindström.
Snabbt svar.
Ja. Det var han eller Kristoffer Andersson jag kom på som kan ha varit i Lilleström, var därför jag sa det.
Båda har haft spektakulära frisyrer.
Ja, det var möjligtvis också det som jag, i ögonfallande för mig som flintskalle, ja. Exakt, ja. Ja. Men ja, målvakter har de ju knappast varit och Lindström är inte därifrån heller. Men. Mm.
Ja, men du säger Lindström.
Ja, jag svarar Lindström. Mm.
Vilka respektive klubbar förknippar vi med Filip Apelstav, Patrik Fredholm och Per Gavelin?
Filip Apelstav är väl Frölunda? Fredholm var ju AIK. Och den sista, vad heter han?
Per Gavelin.
Jag tror du skulle säga Sebastian Gavelin, som jag innebandy i Djurgården. Per Gavelin. Nej, jag har faktiskt ingen aning om. Men jag säger Trelleborg.
Mm.
För att ha en västkust, en östkust och en liksom Skåne.
Mm. Ja, men du gjorde väl ganska bra ifrån dig.
Jag kan fått ett rätt, måste jag ha fått. För Belodedic vet jag är rätt.
Du vill inte säga en Premier League-klubb då?
Nej, det är, men Toffees har Everton. Jag var så, nej, va.
Jag kan säga att The Saints är Southampton.
Ja.
Och The Toffees är Everton.
Ja, då är det nästan så att jag nästan får rätt då, tycker jag, för ansträngningens skull.
Det är rätt.
Magpies, vad fan kan det vara?
Magpie, vet du vad det är på engelska?
Magpie. Nej.
Skata.
Åh. Skata, då är det... Jag kommer säga Norwich, vilket är fel, för de kallas ju för något annat.
Canaries.
Ja, exakt. Det var fågel. Jag är rätt nöjd. Ja, pinsamt exakt. Nog är jag nöjd. Grabben fick ett rätt och han är nöjd.
Du är
Nej, jag släpper.
Crystal Palace är väl också Eagles, tror jag.
Ja, du ser.
Är det Newcastle? Svartvita skottor.
Borde ha tänkt på Noah Bachner. Mm. Det är ju hårt på Newcastle.
Även Fredrik.
Toffisen. Det var ändå helt okej, tycker jag.
AIKs då, det var Stefan Batan gick till Djurgården.
Ja, just det.
Var klar för AIK.
Och han hamnade just det. Just det.
Och
med det enormt noggranna skägget. Ja, den borde jag kunnat. Batan borde jag kunnat.
Kirurgisk precision.
Ja, otrolig. Ja.
Ali Gerba gick till Göteborg.
Hade jag aldrig kommit på en som du hade.
Han var väldigt stor.
15 ledtrådar.
Han flög inte. Ronaldo de Assis Moreira är Ronaldinho.
Ja, det är rätt.
Mm.
Pennant, vilken bra start av 50% efter två frågor.
Troy Deeney, Pennant, Duncan Ferguson och Patrick Kluivert. De har alla suttit i fängelse.
Ja, Kluivert, ja just det. Han åkte, det var en våldtäkt, va?
Nej, han körde på en...
Men var det så det var? Oj, oh, gud vad hemskt att jag anklagade honom för våldtäkt. Jag ber om ursäkt till Patrick Kluivert. Han var ju väldigt bra.
Jag tror inte han lyssnar.
98 var ju med i det där. Han var för 76, va? Med det där landslaget som var väldigt... Vi kallar dem ju för Holland. Vi kallar Holland för Holland då. när de mötte både Brasilien och de slog väl ut... De mötte Brasilien och Argentina efter varann i Marseille. VM 98 i kvarts respektive semifinal.
Verkan på otroligt mål ju.
Och ja... på den här enorma passningen från
Frank de Boer.
De Boer. Ja, ja.
Eller brorsan? Nej, det är Frank.
Det är en av bröderna de Boer. Ja, nej. En enorm match i alla fall. Och jag jobbar med Ralf Esmin som ju är nästan halvholländare. Ja. Eller nederländer. Ja.
Engelska klubbarna, det sa du ju.
Mm, det var vi nära tycker jag. Det är OK faktiskt.
Det är rätt till och med.
Ja, två av tre rätt. Måste ju vara rätt. Mm. Vilken bra domare det är i den här tävlingen. Jag säger det hela tiden. Alltså. Det är bra domare överhuvudtaget.
Gary Lineker är rätt.
Det var det 86, ja.
Och skytteligan 86.
Ja.
Han gjorde ju hattrick i gruppen.
Undrar om han blev utbytt 92 där, undrar vad så sades i kommenteringen. Det måste jag uppmärksamma.
Ja, för det är någonting också att han jagar typ ett mål till att bli bäst
på något sätt. Okej. Ja.
Och därför var det så konstigt att man tog ut han när de också låg under med 2-1.
Verkligen.
Dele Alli och Virgil van Dijk, de vill komma bort från sin pappa.
Just det.
Därför vill de ta bort namnet.
Det har jag läst. Van Dijk i samband med att vi gjorde Nederländerna, Tyskland, Anders Andersson och jag, så var det, vi läste om det i någon nederländsk media. Stämmer.
Då hade du det någonstans.
Nej, jag hade inte kommit på det. Men när du säger det så.
Jonas Dahlqvist svarade, farsorna var as. Och det är rätt.
Ja, det måste du ju rätt för.
Ja. Rigobert Chong och Zidane, där var du ju. Du var ju rätt låda och skramla. De har blivit utvisade i två VM.
Aha.
94 blev Song utvisad också.
Aha.
Och 2002 eller någonting.
Aha. Och Zidane alltså 06
98.
Och han åkte ut i hemma-VM.
Mm. Då han var kung. Det var han.
Tänk att han nickade in två mål i en VM-final i fotboll. Det kan man ju ta på hemmaplan. Den är ju faktiskt en story.
Och vem gjorde 3-0?
Emmanuel Petit.
Gjorde det.
Han blev ju frispelad från 60 meter nästan. Det var ju färdigt då redan. Men det är ju fint sätt att avgöra på. Då kan ju nämligen alla ropa ut att Frankrike är världsmästare i fotboll på hemmaplan. Det var rätt stort faktiskt. Det var ju då man åkte hem efter matchen på Saint-Denis som vi sa förut. Den ligger utanför. Vi åkte på motorvägen där, periferiken runt. Och det gick inte att komma fram för att spela fotboll på motorvägen. Alltså folk gick ut. Det enade ju Frankrike på något visst sätt det där.
Det kan man tro att de gör på Värmdöleden ibland också.
Ja, de stänger av ändå.
Hörru, nu måste vi skynda oss här. 12.31. Miodrag Belodedici, det är ju rätt. Missa straffen. SM-guld med Helsingborg och målvakt för Ångermanland 88. Ja. Det är Magnus Powell.
Jaha.
Vars pappa var den första... vad säger man? Invandraren säger man inte. Första importen till allsvensk fotboll.
Jaha. Varför tänker jag Örebro när du säger...
Det borde du ha gjort på Per Gavelin.
Var det Örebro?
Spelar med Einar Bräckan
och
Mats Rupert.
Aha, Rupert.
Filip Apelstav i Frölunda. Norrköping hade gett rätt för också. Patrik Fredahl med AIK.
Ja, och Örgryte va?
Ja.
Och Norge va?
Udinese i serie C. Udinese B.
Udinese B i serie C. Då har du fått kämpa med kontraktet va?
Får man säga.
Så är det.
Inte som Kalle Kula som hade nummer 10 i Napoli.
Nej, just det.
Han var Maradona.
Hörru, ja, vad blev det här? Det blev väl en sexrätt eller något?
Ja, men jag vill i alla fall hävda...
Det, bra.
Ja, det låter mycket, men jag är nog inte så långt ifrån hälften rätt, vilket ju är överraskande bra för mig. Ja. Jag gör alltid fotbollskanalens nutidsorientering om fotboll och får alltid 3 av 7.
Ja.
Någon vecka hade jag 4 av 7, då var jag oerhört stolt faktiskt.
Ja, men
det är sju frågor på 90 sekunder. Ja, så att jag kan ligga på den procentsiffran. Det är jag otroligt nöjd med faktiskt. Ja. Det var kniviga frågor.
Mm. Hörru, Lasse, jag ska inte hålla dig. Du måste ju kila vidare. Ja. Men tack snälla för att jag fick komma.
Ja, tack själv. Det var kul att få snacka lite. Ja. Lite mycket innebandy kanske, men alla som lyssnar kanske inte är lika entusiastiska till det. Men det finns en del att berätta.
Ja, men verkligen. Och din närvaro, det tror jag alla skriver under på. Att du är jävligt omtyckt.
Ja, men just nu saknas min närvaro på det mötet som startar på 2030.
Ja, det stämmer.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.